Swedish House Mafias Steve Angelos låt Darkness in Me. Vad tycker du om den då, med bara ett stillsamt regn?
Regn tycker jag alltid har en bra effekt i låtar, oavsett om det är, om man då kräddar naturen, men det kanske man ju borde göra lite mer. Regndroppar i vanligt fall, många säger att det är stillsamt och härligt. Jag tycker det är enerverande, för att regndroppar inte regnar i takt. Så att när regn är med i musik och produceras i musik och blir taktfullt, då blir det väldigt, väldigt snyggt.
Så den som alltså skriver Nature med versaler hittar till Featuring Nature-listan på streamingtjänsterna. Royalty-pengarna, de går till naturen, säger de som står bakom Sounds Right, FN-stött, till exempel för att främja biologisk mångfald. Det var Kulturkollen med Tina Mirafsson och Anna-Karin Ivarsson.
Och nu, i Språket i P1, ska det handla om det svenska språket och vad som utmärker det. Programledare Emmy Rasper.
Vad är egentligen det bästa med svenska språket? Det får du veta i det här avsnittet, som är en repris av Språket från den 5 juni 2023. Vi hyllar svenskan. Vad gör språket unikt? Och hur pratade vi när Gustav Vasa blev kung? Dessutom tar vi oss till ett universitet i Polen där studenterna lär sig svenska. Jag heter Emma Rasper och den som svarar på språkfrågor är Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Hej!
Hej, hej!
Idag ska vi prata om svenska språket.
Ja, vad roligt.
Det gör vi ju jämt, kan man tänka då.
Ja.
Men idag ska vi ha på något lite mer övergripande perspektiv.
Mm.
Vi ska prata om det bästa med svenskan.
Ja.
Eller om det finns något unikt med svenskan. Och lite grann hur svenskan står sig internationellt.
Ja.
Jag ställde en fråga på Språkets Facebook-sida som var just så här. Vad är det bästa med svenskan? Jag fick väldigt många svar.
Mm.
Vad engagerande.
En bra fråga.
Ja.
Lite ledande. Ja.
Det är ju du som har kommit på frågan, kommer jag på nu.
Ja, de flesta reaktioner och sånt vi får, det handlar inte om någonting som är bra med språkförändring och språkutveckling. Då tänkte man kan vända på denna stek.
Just det. Mm. Jag tänkte bara läsa en kommentar här från en som heter Dan Gren som skriver: svenskan är ett nyansrikt och specifikt språk, samtidigt som det är avskalat och effektivt, vilket gör att somliga felaktigt drar slutsatsen att det är simpelt. Det är också ett lekfullt språk där man enkelt kan hitta på nya ord och göra om befintliga. Det är en ganska fin reflektion kring svenska språket. Du har ju valt ut några av de här kommentarerna som du tyckte var intressant att kommentera vidare. Vi börjar hos Åsa Stein Safir som har en tanke om något som utmärker svenskan. Hej Åsa!
Hej! Jag undrar om det finns några särskilda karaktärsdrag som utmärkte just det svenska språkets språkmelodi. Och det här undrar jag för att ibland när jag är utomlands så har jag varit med om att jag liksom hör folk prata på avstånd och jag ser dem inte och jag hör inte vad de säger, men jag hör röster. Liksom. Och så tycker jag att jag vet ändå att de är svenskar. Och sen när jag kommer närmare så hör jag ju att det är svenskar de pratar. Och då har jag undrat hur det kommer sig och om det då finns en liksom speciell språkmelodi eller så som jag identifierar och fattar att det här är svenska.
Ja, vad spännande. Vad säger du, Henrik?
Ja, alltså det här är någonting som utmärker språk. Att språk har en särskild prosodisk profil, kan vi kanske kalla det. Och det är liksom en kombination av olika faktorer då som har med hur ljuden struktureras, kan man säga. Dels är det då längd, alltså hur man har stavelselängd till exempel. Det är någonting som påverkar hur ett språk låter. Vi har betoning, alltså hur mycket tryck man lägger på olika ord och vad man lägger tryck i olika meningar. Och så har vi ju satsmelodi då, som bland annat accent har med melodi att göra, men vi har också melodi i hela satser och fraser och sånt här som vi använder för att segmentera språket så att vi kan höra liksom var ord och fraser börjar och slutar och sånt här. Så att det här är tre olika sätt att strukturera ljud som språk använder på lite olika sätt och som man då kan känna igen språk på. Och Gösta Bruse, som var professor i linguistik i Lund, han gjorde ett intressant experiment när han spelade in svenska dialekter och så tog han bort allting som hade med ord och sånt här. Så vad man fick kvar var liksom bara en satsmelodi, kan man säga, en prosodisk profil. Och då visade han att de som lyssnade på detta kunde särskilja olika svenska dialekter bara genom att höra den här prosodiska profilen.
Det är så identifierande på något sätt.
Ja, det är så identifierande. Och det är någonting som vi inte är särskilt medvetna om som talare i regel. Och vi har svårt att styra över det också. Det här är ju en fråga för en fonetiker egentligen. Och vi har ju Eva Gårding har skrivit en bok som heter Kontrastiv prosodi som handlar just om olika prosodiska drag i olika språk, svenska och jämför de andra språk. Och Gösta Brus har skrivit en bok som heter Allmän och svensk prosodi. Sen finns det Thomas Riad i Stockholm som också har jobbat mycket med det här då. Men man kan säga att om vi ska titta på lite prosodiska drag som skiljer svenska från många andra språk så är det till exempel att vi har sammansättningsaccent. Vi skiljer på uttalet av en långhårig flicka och en långhårig flicka.
Att det låter olika.
Ja, precis. Vi hör på långhårig att det är sammansatt. Vad det kallar vi sammansättningsaccent.
Mm.
Och många inlärare, kanske särskilt de som har arabiska som modersmål, har lite svårt för detta. Vi lägger då huvudbetoningen, kan man säga, på den sista betonade stavelsen som blir långhårig istället för långhårig.
Mm.
En annan sak som är typisk för svenska är att vi många språk, när man formulerar en fråga så har man stigande ton på slutet. Have you read a newspaper today? Men på svenska så har vi har läst tidningen idag.
Aha.
Där går tonen ner.
Okej.
Okay. Så att de slutar med låg. Nu överdrev jag lite. Men svenska frågor slutar ofta med låg ton. Men i många andra språk så slutar frågor med hög ton. Man markerar liksom med hög ton på slutet att röra sig med en fråga.
Mm.
En annan sak som är ännu lite svårare att prata om egentligen i radio. Det är ju att svenska och de andra germanska språken har ganska jämna intervall mellan betonade stavelser i en mening. Alltså vi betonar vissa stavelser om vi uttalar en mening då. Och sen har vi liksom första betonade och sen andra betonade och tredje betonade till exempel.
Mm.
Och så mellan de här betonade stavelserna så kan det vara ett olika antal obetonade stavelser. Vilket gör att har vi då liksom fem obetonade stavelser mellan betonad 1 och betonad 2 så uttalar vi dem ganska snabbt. Men har vi två obetonade mellan betonad 2 och betonad 3 så uttalar vi dem ganska långsamt. Så att vi anpassar liksom talhastigheten, talrytmen efter just hur vi placerar ut de betonade stavelserna. Så det finns då ett exempel som jag tror jag har tagit från Thomas Riad. Vintern kan vara kall i Sverige. Och det är vind, där är betoningen va?
Ja.
Och sen kommer det, den kan vara, och sen blir det kall nästa då. Och så i Sverige, så blir det i Sverige så att säga. Så att det här iet då, vintern kan vara kall i Sverige. Så att vi gör liksom efter kall så drar vi ut på lite grann. Så att det här i Sverige, i ett, får liksom nästan lika långt talutrymme som kan vara kall.
Ja, ja, ja.
Kan vara. Så att då anpassar man liksom talrytmen och detta är jättesvårt att lära ut. Så att säga då. Och många andra språk så har detta, alltså betoning och talrytmen, de är helt, de spelar ingen roll.
Nej.
Så att de är liksom inte kopplade till varandra. Men för att man ska få då ett slags första språksuttal eller moderspråksuttal i svenska så är det väldigt viktigt att man kan detta. Och det är någonting som man bara lär sig när man lär sig svenska som barn.
Ja.
Och det är ingenting som man pratar med i skolan eller sånt, utan det är typiskt sådana här som vi omedvetet gör. Så att svaret på Åsas fråga här, liksom, ja det finns en massa intressanta drag hos svenska som gör att man kan känna igen svenska. Särskilt är det från andra språk, även om man inte riktigt hör orden och konsonanter och vokaler och sånt.
Åsa, vad tänker du om det här?
Nej, men jag tycker det är jätteintressant och jag har ju tänkt en del på just det här med hur vi betonar. Så att det var jätteintressant att höra det, lite mer professionellt beskrivet. För det är någonting jag själv har tänkt på. Jag har en utländsk bekant som tycker liksom att vi är väldigt monotona i svenska.
Jaha, okej. Okay.
Ja.
Jag tycker annars man brukar höra att vi sjunger på svenskan. Att andra tycker, men...
Vilket språk talar din bekant?
Hon pratar engelska, men när hon har beskrivit det, amerikansk engelska, men hon har beskrivit så är det just, uppfattar jag det som att det är det här med att hon tycker att vi gör liten skillnad mellan betonad och obetonad stavelse.
Jaha, okej. Okay. Ja,
det kanske vi inte gör.
Nej. Sen är det ju nästan andra saker som är lite mer kulturella. Alltså, hur högt man talar till exempel är ju kulturellt betingat och sånt här. Så att då kan jag tänka mig att många amerikaner talar faktiskt högre på en allmän plats än vad svenska gör.
Och när, ja, det är sant.
Ja. Men annars så brukar ju svenska uppfattas som ett ganska melodiskt och vokaliskt språk med mycket stora svängningar, som Emmy sa att man sjunger då. Det finns någon, jag hittade ett citat på nätet här då om en engelsk kvinna som har hört svenska. Då skriver hon så här: "When I was on holiday in Mallorca one year, I happened to overhear a Swedish family talking in a bar. I had never heard the language before and was totally unable to identify it. What made me prick up my ears was the magical musical quality of it. I was fascinated." Och hon menar också att det finns, vi har inte de här många slaviska språk och många semitiska språk som har ju rätt mycket ljud som kommer från bakre delen av av munnen kan man säga, såna lite konsonanter som, och tyska såna ach och sånt där. Och det saknar vi ju svenska. Vi, mycket av det, våra konsonanter och vokaler och sånt uttals ganska långt fram i munnen, och så har vi ganska få som är såna här typ frikativer och glossiler som uttals bak. Och då uppfattas språk som har just den här bakre ljud kan man uppfatta som lite då gutturala, medan svenska faktiskt saknar det. Och så har vi ju väldigt många vokaler, så det är ett vokalrikt språk.
Ja, men det är bra. Jag ska hälsa henne det.
Men man får tycka precis som man vill.
Det får man faktiskt. Ja.
Tack.
Mm. Hej, hej. Ja, det var flera andra i den här Facebook-tråden som också skrev om språkmelodin. Paul skrev, melodin i språket ska vi vara rädda om. Och Simon, vokalljud är det bästa med svenska språket, som ger ett sånt jäkla fint tryck i svordomar när det behövs. Fan, är ett ypperligt exempel.
Ja.
Ah.
Mm. Och där har vi också ett långt främre A.
Ja.
Man säger inte fan.
Nej.
Man säger fan.
Ah. Mm. Mm. Ah. Min kollega Jens Möller har ringt till några kända språkmänniskor och frågat dem vad de tycker är det bästa med svenskan.
Någonting som jag gillar väldigt mycket med svenskan är att vi har så otroligt lätt att bilda nya verb. För oss är det helt självklart och begripligt om någon säger att de instagrammar lite eller något sånt där. Och vi tänker inte på att så kan man inte göra i andra språk, eller väl de flesta språk i alla fall, att skapa ett verb av nästan vad som helst.
Fredrik Lindström är bland annat författare och komiker och ligger bakom flera böcker och tv-program om språk.
Vanliga svenska verb som diska och dammsuga och sånt där måste man i de flesta språk omskriva med att man gör disken eller man gör dammsugandet och så vidare. Och vi har en underbart rik verbbildning. Vi har massa såna här sköna ord som också har väldigt svag betydelse. Joxa, greja, pyssla, dona, fixa, pula. Och dessutom så har vi ju en egen kategori skulle jag nästan vilja säga, de inkoativa verben, som i alla fall är väldigt mycket vanligare hos oss än i nästan några andra språk. De som skiljer är övergången från ett tillstånd till ett annat, alltså att gulna eller tröttna, så att man övergår från ett icke-gult tillstånd till ett gulare och så vidare. En del påstår att det här inte längre är levande i svenskan, men jag tror nog att vem som helst skulle förstå om man skulle säga att någon hade tråknat lite eller någon hade fulnat med åren. Så svenskan har en härlig och rik verbbildning, och den är någonting jag gillar mycket.
Ja, men vi ska faktiskt fortsätta prata om verb, fast på ett annat sätt, Henrik.
Mm.
Ja, tror jag i alla fall, för vi har med oss Carl Johan Nordensten. Hej!
Hej!
Du var en av många som skrev en kommentar när jag ställde frågan, vad är det bästa med svenskan?
Ja, men jag skrev att det finns flera olika saker som jag inte tog upp där. Bland annat att vi har många ljud, så att det är lättare för en person med svenska som modersmål att lära sig ljud från andra språk. Sen skrev jag också att det skulle vara bra att vi inte böjer verb efter första, andra, tredje person så som gör i många språk. För det gör väl kanske språket lite lättare att lära sig. Och sen så tog jag också upp det att vi inte har det här artiga niet som man har på många andra europeiska språk. Och det tycker jag i alla fall är en fördel. Och jag undrar också lite om det finns någon forskning på om det påverkar liksom synen på jämlikhet och jämlikheten i ett land. Och att man inte tilltalar varandra med ni utan att alla är du med varandra. Så det är väl en fråga jag undrar lite över.
Alltså om vi tar det här med verbböjningen då, att vi saknar verbböjning, så är det ju. Vi hade ju det i fornsvenska där vi hade olika former, i alla fall fyra olika former. Vi hade en form för singular och tre olika former för plural då. Och det har fallit bort, så att nu har vi bara en enda verbform.
Mm.
Och det är ju enkelt kan man säga då. Men simpelt kan man säga då, grammatiskt.
Är det simpelt? Blir det för tråkigt?
Nej, det finns ju många andra grammatiska egenheter som svenskan har som inte finns i andra språk. Som är självklart för oss, till exempel att vi har stark och svag adjektivböjning. Det är ganska ovanligt och det är oerhört svårt för många att lära sig detta då. Och det innebär liksom att vi har en form för adjektiv i en obestämda nominalfraser, så vi har ett rött hus. Men som vi har vi en och samma form i bestämda nominalfraser, så heter det röda huset, men det heter också den röda boken eller det röda husen och sånt här.
Just det.
Men i singular har vi då olika former, va?
Så det är inte som att vi är utan komplicerade böjningar?
Nej, vi har rätt mycket komplicerade böjningar, men man reflekterar inte över dem eftersom de är så självklara för oss. Då.
Men just verben, ja, det måste ju vara enkelt då när man ska lära sig svenska, att det är så.
Just den biten är enkelt.
Ja.
Sen finns det det här med artighetsformer då, som att vi inte har. Nu har det ju i och för sig blivit så att ibland, det har ju tilltalat med ni i en butik. Därför att yngre språkbrukare tror att det är en artighetsform, att man ska vara artig på det sättet. Men de allra flesta som är tilltalade, ni inklusive mig, känner sig inte artigt behandlade utan snarare nedvärderade på något sätt. Därför att ni var ju någonting som man sa till folk som inte hade några titlar och som man ville hålla avstånd till. Så att, jag ser gärna att vi bara har du, att det här nya niandet är ingenting som jag personligen uppskattar. Så. Men sen är det ju så att i många invandrarspråk också, inklusive språk runt omkring oss som till exempel tyska och engelska, då finns det ju de här artighetsformerna. Vi har inte det utpräglat i engelska kanske, men där säger man kan säga ma'am, man kan säga sir och sånt där. Det finns inte som pronomen då. Och sen i tyska säger man ju si, i spanska säger man usted och vous i franska och sånt där. Så att många som kommer till Sverige och lär sig svenska då kan kanske sakna artighetsformer, för det finns i deras eget första språk. Och de vet då inte riktigt hur de ska uttrycka, så kan man verkligen säga du till alla. Och, när det gäller då om samhället blir mer jämställt eller jämlikt om man saknar sådana, så finns det ingen sån här 1-1 korrelation mellan språk och verkligheten som många kanske önskar sig sånt. Så att det är inte så lätt liksom att, och det ser man att när man ersätter ett ord med ett annat då, som man kallar, istället för säg städare så säger man lokalvårdare då, för att man byter ord så ska man byta uppfattning, men så funkar det inte, för det ofta så är det verkligheten som påverkar ordet mer än tvärtom. Så att lokalvårdare blir så småningom lika nedsättande som städare kanske nu, eller märkt eller vad man vill säga om det. Så att det där är inte så enkelt att avgöra hur språk och verklighet hänger ihop.
Nej. Men Carl-Johan, du gillar den här du-formen. Känner du som Henrik att du är lite förolämpad om någon niar dig?
Kanske inte förolämpad, men jag, det händer väldigt sällan, måste jag säga.
Ja.
Någon gång i någon snabbmatsrestaurang eller i någon butik så där kan det vara någon som använder det. Då brukar jag säga lite vänligt sådär att du behöver inte nia mig. Mm. För jag tycker att det är viktigt för samhället att vi inte liksom reverserar den här så kallade du-reformen då. Språk är något som utvecklas organiskt, men vi har ju faktiskt ändå lyckats i Sverige att få bort det, och jag tycker att det är viktigt för att vi ska ha ett jämlikt samhälle.
Du-reformen håller jag med om till 100%. Att jag tycker det är bra att man kan säga du till alla.
Ja, Carl-Johan, tack för att du ville vara med. Hej då!
Mm. Hej, hej!
Hej!
Hej.
Det svenska språket är vackert. Jag tycker det är rent. Jag tycker att det varierar lite. Så det finns en viss musik också i språket.
Författaren Theodor Kallifatides hör en musik i det svenska språket. Som ung man flyttade han till Sverige från Grekland.
Vissa ord betyder väldigt mycket, både ljudmässigt och också känslomässigt. Till exempel ordet ändräkt, som jag tycker ett väldigt vackert ord. Ord som ensam, smärta. De låter som det de menar, om jag kan säga det på det sättet. Alltså, det finns många sådana inslag i det svenska språket. Det ljudet av ordet nästan förmedlar samtidigt också dess betydelse. Det gäller bara att ha goda öron. Ja, jag försökte skaffa mig långa öron för att lära mig svenska.
Theodor Kallifatides, som ju inte har svenska som modersmål, men skaffade sig långa öron för att lära sig språket.
Mm, det är ett uttryck som man förstår, men ändå inte ett idiom.
Nej,
nej, det kanske blir.
Ja. En aspekt som flera skrev om när jag ställde frågan vad är det bästa med svenska språket, det var att de tog upp att det är mitt modersmål. Sven Falenius skrev så här: det bästa med svenskan är att det är ett språk som jag förstår till fullo, som jag kan experimentera och ekvilibrera med, och som ingen kan säga att jag behandlar orätt, eftersom jag av födsel och ohejdad vana är expert på det.
Mm. Och man kan göra jättemycket med språket då, som inte bara det här med att kommunicera och så, utan man kan ju skapa litteratur och poesi och drama och verser, man kan skriva sånger och visor, man kan hålla på med korsord och pyssel som är bara roligt. Man kan göra skämt och vitsar, och man kan hålla på med språkliga experiment och leka då, och skapa nya verb, till exempel då, som att fulna, som Fredrik Lindström sa. Det går jättebra att hitta på sådana saker.
Mm.
De allra flesta författare skriver ju på sina modersmål just för att de har en särskild känsla för det.
Mm,
Som till exempel Isaac Singer, han skrev på jiddisch. Sen finns det ju undantag. Det finns ju då Josef Conrad som var polack men skrev på engelska. Det finns Theodor Kallifatides som skriver på svenska och sånt här. Men det är ju verkligen undantag. De allra flesta författare har en särskild känsla för sitt första språk och jobbar bara med det. För där har vi hela den här, alla de här nyanserna som vi oftast inte har i andra språk. Så att det är fantastiskt att ha ett modersmål.
Svenskan är ju så lekfull. Jag tänker på alla liksom sammansättningar man kan göra, och man kan sätta ihop nästan vilka ord som helst och så kan det bli nya ord. Det är något väldigt fint med det.
Lena Lind-Palitzki är språkvetare, språkkolumnist och tillträdande chef för Språkrådet.
Jag tycker det är svårt att komma ifrån att det absolut bästa med svenska är ju att det är mitt modersmål. Och att det därför får mig att känna mig trygg och säker och förmögen att uttrycka precis vad jag vill. Jag är ju en väldigt skrivande människa. Jag skriver mycket jobbet, jag skriver mycket privat. Och det skrivna språket är ju mitt instrument som jag har övat på i hela mitt liv. Det jag har tillgång till liksom alla toner när man pratar sitt modersmål. Och det här tänker jag ganska mycket på i den här politiska debatten eller de här vindarna som blåser i samhället när man pratar om att begränsa rätten till modersmålsundervisning för att man tror att den negativt ska påverka integrationen och elevers kunskapsutveckling i svenska språket. Det liksom bygger på de här gamla förlegade och falska antaganden som går emot den forskning som finns, som snarare visar liksom på motsatsen, att om man är stark på sitt modersmål, då har man också tillgång till alla sina tankar och man utvecklar sina tankar och sin kunskap och också lättare att lära sig andra språk. Och det där kan man ju verkligen känna igen. Jag känner mig ju väldigt vinklig när jag uttrycker mig ofta på andra språk. Det är som att man har färre färger på paletten att måla med.
Vi ska gå vidare nu och blicka bakåt. Man kan ha lite olika åsikter om detta, men det uppmärksammas i alla fall att Sverige, man kan säga att Sverige fyller 500 år som nation i år, för att den 6 juni 1523 valdes Gustav Vasa till kung, och det innebär då att unionstiden var över. Där uppmärksammas i Sveriges Radio, och det här avsnittet är en del av det.
Mm. Man kan väl säga att det var inte ett fritt och demokratiskt val som tänker oss idag kanske riktigt, men ändå.
Mm. Ändå. Detta fick mig att tänka på, men hur lät svenskan på Gustav Vasas tid då?
Ja, alltså nu har vi inte inspelningar då från den tiden, så vi vet inte riktigt hur det lät. Men vissa saker kan vi rekonstruera, och vi vet att vissa ljud har uppstått senare och sånt här. Så att vi har ungefär samma vokaler nu som vi hade då. Det fanns ett sånt här ö-ljud som påminner lite grann om östgötska som var en del av standardspråket vid den här tiden då.
Mm-hmm.
Men det har försvunnit så småningom. Men resten av vokaluppsättningen är likadan. Men konsonanterna har ändrats lite grann. Vi har fått ske-ljudet efter Gustav Vasas tid, och vi har fått så kallade ke-ljudet efter Gustav Vasas tid. Så var det som vi säger stjärna idag. Det uttalades mer distinkt och så heter det kanske stjärna, skjorta, skäl istället för skäl och så vidare då. Och också ke-ljudet då, som vi hade känna istället för känna. Vi hade andra konsonanter som också uttalades distinkt, alltså till exempel ett initialt H som är kvad, hjälp, också djup. De här konsonanterna uttalades också distinkt då, och det här att de försvinner då, så att hjälp blir hjälp och kvad blir vad, djup blir djup, är alltså senare utvecklingen då efter Gustav Vasas tid. När det gäller morfologi, det vill säga hur man böjde saker och ting, så hade vi fortfarande tre genus, saker var han, hon eller det.
Ja, just
man
det.
Sa han stolen står där, hon boken ligger där, eller det bordet finns där då. Så att den då istället för han eller hon blev vanligt, kanske fast på 1700-talet, det finns i sin avhandling just om det där. Sen har vi personböjda verb, eller hade då, som vi pratade om nyss.
Att
i singular så heter det samma form. Jag äter, du äter, hon äter, heter det då. Men i plural så var det vi
äter dem.
Ni äten, det äta. Men sen får man också tänka sig att vi har fått, i alla fall i skriftspråket, så har meningsbyggnaden och sånt förändrats väldigt mycket. Vi hade ganska mycket bisatser där det finita verbet står sist. Där man kunde säga som i Göteborg var. Det kan vi inte göra längre nu. Så att också ordföljden, i alla fall i skriftspråkets ordföljd, har förändrats. När det gäller talspråkets ordföljd på Gustav Vasas tid så vet vi inte särskilt mycket.
Nej, okay.
För det finns inga informella texter och sånt här där folk har liksom klottrat och sånt. Där man får en bild av hur talspråket ser ut. Utan vi har rätt mest formella texter kvar från den här tiden.
Men det var jättemånga intressanta grejer som ändå var olika. Ett vokalljud som vi inte har längre, eller som finns i dialekterna. Kan du säga någon mening på svenskan från Gustav Vasas tid?
Ja, vi kan säga, vi är en isotitt i Göteborg.
Vad betyder det nu då?
Varför
är
ni så ofta i Göteborg?
Aha. Kanske lät det så på Gustav Vasas tid.
Ja, fast då, vi skulle vara vi med det då. Och då skulle man kanske säga då Göteborg.
Göteborg. Mm. Så det var lite mer uttalade konsonanter då för lite hårdare på något sätt.
Ja, det kan man säga. Vi hade fler distinkta uttal av konsonant. Kluster. Ja. Och det där har ju överlevt. Så i finlandssvenska så är många av de här konsonantklusterna kvar då, som man säger just skjorta och stjärna. Mm.
Nu ska vi ta oss ut i världen, Henrik.
Mm?
För svenskan finns ju inte bara i Sverige.
Nej.
Utan på olika ställen i världen. Bland annat på universitet runt om i världen.
Mm.
Så är svenska ett ämne.
Ja, det finns ungefär 225 universitet i världen där man har svenska.
Det är många ju.
Ja, omkring 40 000 studenter läser svenska.
Nu har vi med oss Dominika Čipek. Hej.
Hej.
Kan du berätta hur man ska uttala ditt efternamn ordentligt? Jag misslyckas med detta.
Jo, men det gick ju jättebra. Men ska man vara väldigt petig så ska det uttalas Čipek.
Ja, tack.
Så det är flera konsonanter i rad.
Mm. Ja, det är ju det. Du är professor i nordiska språk i Poznan i Polen. Mm. Och du forskar om svenska språkets historia och undervisar i svenska, engelska och nordisk lingvistik på universitetet i Poznan i Polen. Hur kommer det sig att du har intresserat dig för svenska språket?
Alltså, det blev inget väldigt medvetet val, om man säger så här. Jag ville ju alltid läsa språk, det var det som var viktigt. Och så tänkte jag på något kanske lite mer udda språk som inte alla kan, men ändå ligger ganska nära. Och det var på 90-talet, före internet. Så jag visste inte ens hur svenskan lät innan jag började läsa på universitetet. Men sen har jag även som barn läst väldigt mycket barnlitteratur, svensk barnlitteratur i översättning. Astrid Lindgren var ju en väldigt populär författare, så det har gett mig en viss uppfattning om landet. Och det fanns kanske någon romantisk idé om ett nordiskt land med fantastisk natur och trevliga människor.
Okay.
Det var ungefär det.
Ja. Nu vet du mer om Sverige. Men du undervisar ju då i svenska och nordisk lingvistik bland annat. Vilka är det som vill lära sig svenska i Poznan i Polen?
Så för väldigt många så är det ungefär samma motivation som för min del. Alltså att man vill gärna läsa språk, och då har man redan läst kanske engelska eller tyska. Och då vill man gärna fortsätta med flera språk. Och något som är gemensamt för de flesta av våra studenter skulle jag säga är den här bilden av att det svenska samhället är väldigt öppet och tolerant. Det tilltalar väldigt många unga människor här i Polen.
Och vad kan man göra då med sina studier i svenska om man har pluggat på universitetet där du undervisar till exempel?
De flesta av våra studenter arbetar för några svenska företag som finns här i Polen, där det är uppskattat väldigt mycket att man kan svenska och sen även engelska och polska. Men många går sen vidare till att göra något eget. De blir översättare eller förläggare. Så det är lite olika hur de går tillväga sen. Några flyttar till Sverige, åtminstone periodvis. Men för de flesta är svenskan en viktig del av arbetslivet sen, efter studierna.
Ja, en fråga som jag har ställt till flera medverkande här i programmet. Men vad som är det bästa med svenskan, eller vad som utmärker svenskan? Vad tycker du är det bästa med svenska språket?
Alltså, svenskan är ju lite speciell. Man kan säga att rikedomen på främre vokaler kan vara lite skrämmande i början. Alltså att skilja på i och y och u. Det tar en ganska lång tid för att först höra den här skillnaden och sen försöka härma den och producera vokalerna. Men kanske det som är mest speciellt, som kan vara lite svårt men också positivt, är hur stor roll tystnaden spelar i samtalet. Så att samtal blir inte bara det verbala, utan det är på något sätt flät samman med pauser och tystnader. Det är väldigt svårt att acceptera när man kommer från en kultur där man gärna talar tillsammans, så att säga, samtidigt. Mm. När man har överlappande turer. Det är väldigt svårt att hålla sig och så ge den andra den här andrum som behövs i samtalet.
Så vadå, vi avbryter inte varandra eller pratar inte i mun så mycket på varandra i svenska? Jaha.
Ja.
Ja, vad intressant.
Man kan lätt uppfattas som lite burdus när man kommer från en annan samtalskultur, så att säga. Okay. Där man gärna tar över turen innan den andra är klar med sin.
Ja, men Dominika, tack så jättemycket för att du ville vara med oss i språket.
Tack så jättemycket. Tack för inbjudan.
Inåt svar. Det här är något som man borde vallfärda för, att komma till Sverige för att få höra någon svara. Eller för den delen, nej. Eller ja.
Sara Lövestam är bland annat författare, språkkolumnist och före detta lärare i svenska för invandrare, SFI.
Jag vet inte hur många av mina elever när jag jobbade som SFI-lärare som sa till mig, Sara, jag tror att en svensk som jag pratade med höll på att få en hjärtattack. Hon andades konstigt. Hon sa...
Men vad är det som är så fint med detta då?
Att vi utnyttjar våra andetag till exempel. Skämt åsido, det som är fint är att det visar lite på mångfalden i världens språk. Du vet, jag ser det lite grann som svenskans klick. Det finns ju vissa länder i södra Afrika där man har klickspråk, där det är deras stora grej, om man jämför med resten av världens språk. En sak som är väldigt unik för svenska språket och kanske någon närliggande är inåt svar. Det är inte naturligt för de flesta. Jag tror inte jag förstod hur udda och onaturligt det var förrän jag började jobba som SFI-lärare. Det här är unikt.
Det är ganska unikt, men jag vet inte om det är så fint, om man ska vara stolt över det så att säga.
Ja, men det är Sara Lövestam i alla fall.
Ja, ja det kan man vara. Ja.
Vad är du stolt över då med svenskan?
Ja, det var en jättesvår fråga, men ja. Det är väl att det är ett väldigt gammalt kulturspråk och det är så nyanserat. Och jag är väldigt glad att jag har svenska som modersmål, men hade jag haft danska som modersmål så hade jag kanske uppskattat det lika mycket, fast det tror jag inte.
Nej. Okej, Henrik Rosenqvist, nu ska vi sluta för idag. Lite annorlunda och roligt program tycker jag.
Ja.
Om svenska språket,
ja.
Som vi alltid pratar om, men lite på ett annat sätt.
Ja, lite metanivå kan man säga.
Ja. Hejdå.
Hejdå.
Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Det här var en repris från juni 2023. Du hittar en massa fler avsnitt i appen Sveriges Radio Play. Vi hörs snart igen.
En del av P1-programmen har sommaruppehåll, som exempelvis Kaliber som vi vanligen hör så här dags. Vi har något nytt att erbjuda istället. Här är första avsnittet av Skuldsamhället. Serien handlar om svenskarnas skuldsättning, en av de högsta i världen.
Min kompis, han brukar köpa snabbmat. Det tar han på delbetalning. Han bara beställer maten och så trycker han klarna, sen får han en faktura.
Svenskarna är ett av de mest belånade folken i världen. Och aldrig tidigare har så många skulder gått till kronofogden.
Jag har ju en kompis som handlar väldigt mycket och hon var ju liksom ganska nära på till och med hamna hos kronofogden liksom, för att hon inte riktigt hade råd att betala av det då. Men typ parfymer, kläder, smink, ja, skor.
I den här serien undersöker vi vilka vinnarna och förlorarna är i skuldsamhället.
Den var liksom delbetalning på ett halvår eller något sånt. Bara standard. Varför ska jag göra det? Det var faktiskt någonting som bara kändes jätteskevt, att lån ska vara liksom så här standardvalet.
Del 1. Pantsatt framtid. Och Mattias som börjar sitt vuxna liv på minus en halv miljon.
Nu ska vi se här om jag har sparat så inte det om min motor.
I en trea i centrala Norrköping, i ett stökigt rum bakom en stängd dörr, letar 29-åriga Mattias Johansson efter permen där han har samlat sina viktiga papper.
Här kanske lönrumbakas. Men en del har vi rensat ut de här gamla kreditskulderna, för de är avbetalade och borta liksom. Det är inte vi har sparat. Här har vi lite inkasso här.
Mattias har en lång historia av skuldsättning. Under åren från att han flyttade hemifrån fram till idag har han tagit lån på över en halv miljon kronor.
Här har vi Alektum Capital. Det är ett lån som var på 20 000 då, som har ökat. Sen har vi ett på Bilecta Inkasso, lånestepp, 20 000. Sen har vi ett på Swedbank som jag fick på 72 000. Det är privatlån utan försäkring, rakt av allihopa.
Och där när du går till Swedbank, det är ändå en av storbankerna.
Allt är online. Jag har aldrig skett en muntlig konversation med någon lån någonsin.
Så ingen har frågat dig, vad behöver du 72 000 till?
Jag trycker i bara vad det skulle gå till, klart.
Den här permen innehåller bara en bråkdel av Mattias lånehistorik. Det är mest anslängt efterhand då han har lyckats betala av lånen eller bakat ihop dem till nya lån.
Sen har vi ett Nordea banklån som jag fick. Det är nog ett av de större lånen jag lyckats få tag i. Det var på 160 000 från början. Och det låg på 163 774. Så det var väl en...
Och det är Nordea?
Mm, det är Nordea. De gav mig ett sånt. Det är nog det största lånet jag har lyckats få tag i på en summa då, blanco.
De har inte heller frågat dig vad pengarna.
Nej, men de sa att de aldrig skulle egentligen beviljat det där till mig i efterhand när vi har pratat med dem, men det gjorde de ju.
Vad kunde räntorna ligga där på då?
Min sjukaste ränta var på något så här SMS-lån där det var fan var aktiva räntan. Jag har för mig att det var 60% alltså. 60-70% tror jag det var. Någonting.
För Mattias del var det spel på online-kasinon som blev upptakten till skulderna. Bakom en stängd dörr hemma hos sin pappa spelade han på kvällar och nätter. Till en början spelade han nätpoker. Han satsade små summor, aldrig mer pengar än vad han hade på kontot. Men strax innan han skulle flytta hemifrån, han var 20 då, hade han ett gräl med sin pappa. Mattias flydde in på sitt rum.
Den kvällen då så satt jag i mitt rum och mådde dåligt och skulle in och spela lite eller något bara för att driva tiden på datorn. Men jag gick till kasino istället för första gången då i mitt liv och in och började satsa. Och ja, när man väl sitter där, du sugs åt så snabbt så att du, tid och rum försvinner liksom, utan det är bara du och kasino liksom, det finns inget utanför. Den kvällen så tömde jag ju alla sparkonton jag har haft till flytt och rubb och stubb, så jag flyttade ju till Åby utan en krona.
Mattias är helt pank men berättar inte för någon. Och nu när han bor själv tar missbruket fart. Han ska bara vinna tillbaka pengarna han har förlorat, ungefär 50 000 kronor. Sen ska han sluta. Till en början spelar han efter att han har betalat sina räkningar. Det som är kvar på kontot spelar han bort innan nästa lön kommer. Och för att täcka upp sina kostnader, betala mat och annat han behöver, tar han lån.
Jag tror det var ett snabblån då bara på 50 000 som jag visste att jag kunde betala av. Jag har haft väldigt god hand om pengar innan det här. Så att jag vet ju höga räntorna, jag kan allting sånt. Men jag tänkte, ja, men hög ränta på 2 månader, det är inte så farligt, så pejar jag av det sen. Tjuff bara, då blir det inte mycket pengar. Men så blir det inte. Och sen går ju de pengarna till spel också. Och sen, ja, det fortsätter i det tåget. Måendet blir sämre. Men jag har alltid varit så att du kan må hur dåligt som helst, men du går till jobb, du sköter dina de här utåt grejerna, så att det spelar ingen roll om jag låg och grät igår över att jag spelade bort något spänn, utan du går till jobbet, du bara rycker upp dig, sen kan du gå hem och gråta när du har jobbat.
Så där håller det på i flera år. Mattias mående går upp och ner. Han har perioder då han är spelfri. Han berättar för sin mamma om sitt spelande och hon hjälper honom att betala skulderna. Men så händer det någonting. Hans farmor går bort, han blir sviken av en vän. Saker som gör att han får ångest, som han dämpar genom att låna och spela och låna igen.
Har du mjölken?
Ja, gärna lite skräckande.
Det går ytterligare ett år av spelande innan han återigen berättar om sina skulder för sin mamma. Hon ser då till att hon får hjälp. Under 3 månader är Mattias inskriven på Game Over, ett behandlingshem för spelmissbrukare i Linköping. Han är 25 år gammal när han kommer ut. Då har han 16 lån och drygt 500 000 kronor i skuld hos kronofogden.
Men du gick in som en ganska nedbruten person.
Ja, jag var så mycket på botten jag någonsin har varit. Jag var det värsta jag varit i mitt liv, tror jag. Då.
Hur kom du ut då?
Bättre, men inte. Jag var ju fortfarande inte bra. Jag var ju väldigt osäker både på framtiden och på mig själv. Och hur det här ska lösas liksom.
När du handlar på nätet, brukar du ta få först, betala sen?
Nej, men det har väl hänt någon gång, men det är inte ofta det händer, gör det inte. Nej. Alltså oftast så kostar det mycket extra att låna pengar liksom. Eller ja, men typ handla på faktura så kostar det oftast mycket extra, alltså mer extra liksom.
Idag är drygt 30 000 unga vuxna hos Kronofogden. Och det är konsumtionsskulder som är den främsta orsaken till att de hamnat där.
Men det har hänt någon gång att du har valt det?
Ja, men det har det väl absolut gjort. Men då har det väl verkligen varit liksom panik typ, om jag behöver ha någonting liksom. Ja, men kanske någon väska eller något.
För de flesta stannar köpet på avbetalning via att det blev dyrare än om de hade betalat hela beloppet direkt. Som för 18-åriga Malda som vi träffar på Stora torget i Falun. Men för några blir de lättillgängliga lånen början på en skuldspiral som påverkar hela deras liv.
Jag heter då Tobias Davidsson och jag arbetar som universitetslektor på institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.
Tobias Davidsson har djupintervjuat unga vuxna som är överskuldsatta. Och precis som för Mattias har flera berättat för honom om vilka stora konsekvenser det har fått för deras liv. En av dem berättade till exempel att han har sålt sex för att betala av en skuld.
Och sen så de här pengarna, 2000 spänn eller vad det nu kan vara, då sätter jag mig sen och för över till Kronofogden.
Att sälja sex för att betala av skulder är extremt, men inte unikt. Tidigare i år gick socialtjänsten i Värmland ut och varnade för att flera unga kvinnor i länet gjorde samma sak. Men för de allra flesta unga som får skulder hos Kronofogden går det såklart inte så långt. Av de som får sin första skuld betalar hälften av den snabbt. Men nästan en fjärdedel är kvar hos Kronofogden efter 5 år. Och bland dem är unga överrepresenterade. Tobias Davidsson säger att för de som blir djupt skuldsatta börjar ofta med att de handlar små saker på nätet och väljer alternativet köp nu, betala senare. Som en av de tjejer han intervjuat.
Kläder på Wish, det kunde vara att hon köpte käk. Hon sköt upp betalningar liksom. Och så klarade hon av det tills så att säga hennes inkomst förändrades, hon blev arbetslös. Och då kunde hon inte längre betala.
För att betala konsumtionsskulderna började hon ta snabblån.
Då var skuldfällen igång. Och hon var så rädd också för att hamna hos Kronofogden. Alltså att skulderna skulle komma över dit. Hon tog samlingslån och allt vad det var.
Trots att hon saknade inkomst eller möjlighet att betala av lånen var det inga problem att ta lån efter lån. Långivarna ska egentligen göra en kreditprövning, men Tobias Davidsson säger att de ofta är bristfälliga.
Nästan alla vi pratade med berättade att de skickade in fejkade anställningsintyg. Det heter ju också snabblån av en anledning. Hela den där processen i hur man går från ekonomiskt desperat till att ha pengar på fickan, det kan gå på minuter. Det administreras oftast via appar eller hemsidor. Man behöver inte prata med någon.
Det blev en nedåtgående spiral där de fick vända sig till allt mer oseriösa långivare. Men till slut hade de tömt ut alla alternativ och hamnade hos Kronofogden. Och då hade skulden som började med småköp på nätet växt rejält.
1,2 miljoner, för det är ett ganska så typiskt fall ändå.
Backpacking lockar tusentals resenärer varje år. Friheten, spänningen.
Flera bolag marknadsför sig på nätet, i filmer och i poddar.
Så glöm nu inte att skanna QR-koden eller tryck på länken i beskrivningen.
Influencers meddelar ofta själva reklambudskapen med direkt tilltal till sina följare.
Och glöm inte att använda rabattkoden EMEN. Tusen tack för att ni tittar hörni. Ha det bra, så hörs vi snart igen i en ny video. Hej!
Ett av bolagen som riktar in sig på sån här reklam är Anyfin. Deras affärsidé är att ta över andra lånebolags kunder. Allt genom en lättillgänglig app.
Ladda ner Anyfin-appen.
Gör så. Tack Anyfin för att ni är med och sponsrar det här avsnittet.
Anyfin har vid upprepade tillfällen kritiserats av Konsumentverket för att i reklamen brista i måttfullhet. Utformningen kan locka konsumenter att fatta oöverlagda beslut att ta lånet. då de uppfattar erbjudandet som extra bra, menar myndigheten.
Ansök om lägre ränta på dina räntebärande lån.
Under produktionen av den här serien hör bolaget självt av sig via sin kommunikationsbyrå till redaktionen för att de har gjort en undersökning om svenskars belåning som de vill att media ska skriva om. Och med tips om en så kallad ekonomihälsoexpert som vi kan intervjua. Vår producent ringer upp kommunikationsbyrån.
Jag kände var jag som jobbade med den här P1-serien om skuldsättningen. Halloj, hej!
Hur står det till idag?
Jo, men det är bra, tack. Hur är det med dig?
De är först välvilligt inställda till att vi intervjuar bolagets vd. Men när vi säger att vi vill ställa frågor om kritiken från Konsumentverket har han plötsligt inte tid.
Omständigheterna har förändrats. Så han som vi har att kunna intervjua, det är ju ekonomihälsoexperten.
Ennefin väljer att till slut bemöta kritiken från Konsumentverket skriftligen. I ett mejl säger de att de uppskattar att Konsumentverket tydliggjort hur myndigheten tolkar måttfullhetskravet och att de nu har anpassat sin marknadsföring efter Konsumentverkets granskning.
Tobias Davidsson säger att lättheten att låna gör att i princip vem som helst riskerar att hamna i skuldfällan. Men att risken ökar för de som har sociala problem i botten.
Det kan ju handla om fattigdom, men det handlar också inte sällan om psykisk ohälsa. Det kan handla om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det kan handla om missbruk. Så att den här typen av klassiska sociala problem innebär en ökad risk.
Och för de som hamnar hos kronofogden får det påtagliga konsekvenser. Det går inte att ta ett bostadslån och det är väldigt svårt att teckna mobilabonnemang eller få ett förstahandskontrakt på en hyreslägenhet. De som har inkomst får löneutmätning. Då får de leva på existensminimum medan kronofogden tar resten av inkomsten för att betala av räntor och skulder. Räntorna ska betalas först och om de är höga tar det ofta väldigt lång tid att beta av själva skulden. Om man inte klarar av att betala räntorna, då växer skulden trots att man betalar stora delar av lönen varje månad.
I regel ser de väldigt mörkt på sin framtid. Många vill inte ens tänka på det.
Men det är såklart ett aktivt val att trycka på en knapp och ta ett lån utan säkerhet.
Naturligtvis har de ett ansvar eventuellt i botten för varför de väl hamnade i skuldsättning, men de tar också det här ansvaret. De straffas ganska så rejält för det här.
Längre fram i den här serien kommer vi att undersöka varför det är så lätt att låna pengar utan säkerhet i Sverige och vad som kan göras för att skydda människor från överskuldsättning.
Forskaren Tobias Davidsson önskar att det byggs in mer långsamhet i låneförfarandet och att de som lånar och de som lånar ut har mycket mer personlig kontakt.
Det jag tänker måste regleras politiskt. Om man är i en situation där man behöver ta ett lån, och det här sa faktiskt flera av de här unga vuxna som vi pratade om, att just att det gick så lätt, att det var så opersonligt, gjorde att jag aldrig hejdade mig. Men så var det någon som berättade att det var någon gång när jag ansökte om ett lån och bara den här personen frågade, men vad ska du göra med de här pengarna? Som då stoppade jag mig själv. Sen behöver då ansvarsfördelningen skifta lite. Tänker vi också då att det bör faktiskt innebära en större risk att ge ut dåliga lån, så att säga.
Under våren 2025 publicerades också forskning från Jönköpings universitet som visar att ekonomisk stress tidigt i livet påtagligt ökar risken för depression när man blir äldre. Kronisk stress påverkar hjärnans förmåga att hantera känslor och motgångar. Ekonomiska problem kan också försämra nära relationer. vilket ytterligare kan förstärka känslan av ensamhet och psykisk ohälsa.
Det är på när Mattias kommer ut från behandlingshemmet. Han är rädd, för nu måste han möta sina problem och ta tag i dem på riktigt. Han måste hitta nya sätt att hantera sin ångest än att spela. Och han ligger mer än 500 000 kronor back.
Då kommer jag tillbaka till alla problem och helvetet som jag har skapat. Och så till lägenheten som jag bodde i, som jag inte trivdes riktigt i. Det har varit så mycket som har hänt där och det var ångest i väggarna. Och jag ville inte riktigt tillbaka till den. Man vet ju alla minnen man har haft när man har suttit och spelat och allt annat man har hållit på med.
Men mitt i allt det där mörka så finns det något fint också. För under den sista tiden på behandlingshemmet har Mattias börjat chatta med en tjej. Och nu ska de träffas.
Och jag följer pladask direkt då. Så att jag tror det var andra träffen så kände jag att det här är en riktig jävla pangbrud. Så att jag känner att ska jag börja på något nytt nu så måste jag liksom vara uppriktig och ärlig och starta om på en stabil grund. Så att jag satte mig ner en kväll, då mådde jag dåligt och var nervös och skulle breaka liksom vem jag är som person och vad hon ger sig in på med en för detta spelmissbrukare. Och jag trodde hon skulle lämna och sticka liksom, för vem vill ha en skuldsatt liten misslyckad sak som inte kan bidra med något.
Hon väljer att stå kvar. Och en månad senare flyttade Mattias in.
Är det du som sköter blommorna?
Jo, matlagning och det mesta sånt. Jag är väldigt så händig, om man ska säga. Jag gillar att lära mig. Både med matlagning och med blommor och bir och allting.
Under de senaste åren har Mattias haft ett par återfall som lett till nya skulder. Men skulderna till kronofogden har han löst. Han har tur som har en mamma som tagit över lånen och han betalar av till henne. Den egna lönen går in på sambons konto för att minska risken för att Mattias ska åka dit igen. Här är de nu. 4 år har gått sedan Mattias kom ut från behandlingshemmet. Lika länge har de levt ihop. Men trots att tiden går är det samtidigt som att den står stilla.
Alltså, mitt misstag jag har gjort blir jag drabbad av, även fast jag har lärt mig nu och liksom ändå försöker göra gott för mig så gott jag kan, så får jag ändå lida. Man ser inte ljuset i tunneln förrän tunneln kommer. Liksom, och det så känns det fortfarande idag. Jag är inte skuldfri idag. Jag jag har en fantastisk sambo. Vi lever har det jättebra. Men det är fortfarande så här, vi står stilla i vår utveckling och vi kommer ingen vart, och det har varit så.
Livet är liksom satt på paus. Pengarna försvinner i gamla skulder. Resten går till mat och räkningar. Det blir ingenting över. Och den eviga snurren, jobbet, räkningarna och lånen gör att Mattias känner att vännerna springer ifrån honom.
Jag har en vän från barndomen som har varit med nära. De köpte sin lägenhet för något år sedan nu. De har skaffat barn för 2 år sedan. De letar hus. Och där, liksom, där hade jag varit idag om det här inte hade... spelmissbruket hade börjat när jag var i Åby. Vi kunde ha haft ett barn idag, jag och min sambo, som vi båda vill. Allt det där går ju liksom, det försvinner ju. För att ska jag skaffa barn, det är mitt ansvar. Jag väljer att ta in det här barnet i liksom livet. Och jag vill kunna ge den all kärlek och liksom bra förutsättningar. Och kan jag inte det, då kommer jag inte skaffa barn. Sen säger inte jag att allt ska vara perfekt, för det är det inte i livet. Men det måste ändå finnas en stabil grund. Och den har vi inte riktigt än.
Men känner du att det är ditt fel?
Ja. Det är enbart mitt fel. Liksom, hade jag haft en stabil lön idag och inga skulder och inte haft det på 4 år, då kan man spara rätt mycket pengar. Speciellt med när vi har min sambo har väldigt bra att jobba med och tjäna bra. Så att, det är enbart mitt fel.
Men hur är det då, att bära den skulden?
Det är jobbigt. Det är jobbigt. Det är det som får mig att återfall, till exempel. Med den ångesten och lite annat. Så att, det är det som sabbar en idag för mig, att det hantar mig liksom. Och man blir bara mer ledsen och besviken på sig själv och slår på sig själv för att man lyckas ta ett återfall när man inte ska liksom. Det är även svårt för mig att berätta för sambon, för att jag vet att vi fuckar över, att jag fuckar upp framtiden liksom.
Mattias gör vad han kan för att hålla ångesten borta, eftersom det är den som triggar hans spelande. Han träffar en psykolog och i perioder har han spärrat sig själv på olika spelsajter. Men trots det tycker Mattias att det är för lätt att låna pengar idag. Och han menar att det har blivit så mycket lättare under de åren han har spelat.
Nu idag kan du liksom dra en swish eller för över pang, pang, pang. Och detsamma med uttag, utan det kommer direkt så. Så det är väldigt mycket lättare att sätta in ut pengar och ta ut pengar idag än vad det var förut.
Idag vet Mattias att han har ett missbruk, att han kommer att leva med sjukdomen i resten av sitt liv och att han behöver hjälp för att hålla sig borta från spelandet. För även om han mår mycket bättre idag så gnager det mörka ständigt i honom. Det dåliga samvetet över att han har ställt till det för sig, sambon och framtiden. Och trots att han har kommit en lång bit på väg med sina avbetalningar kan det kännas otroligt hopplöst, säger han.
Att man inte ser ljuset i tunneln förrän den dagen jag tar betala och gör sista avbetalningen, då är det så här, fan jag är färdig. Men innan det, då är det samma. Det är samma summa varje månad som försvinner. Det är samma ekonomi och räkna på ekonomin, och det är samma månad efter månad efter månad liksom.
Du får liksom ingen belöning eller?
Nej, ingenting liksom. Någon kan ju säga att ja, det är bra, men det är sällan någon bara, oh, vad bra att du betalade mamma den här månaden och inte spelar bort den. För ingen tänker så. Men för mig är det ju stort att betala av varje månad. Det är en stor grej liksom, så här, oh.
Gud, vilken balkong ni har.
Ja, läget är ju rätt bra, eller hur? Nej, man ska vara väldigt tacksam för läget vi har ändå. Men vi vill ju flytta ut på landet sen, utan vi vill ju ut och köpa hus lite utanför Norrköping, kanske. Så man får lite skog och gröna vidder och så. Inte för centralt.
Men det finns ett slut. Om Mattias undviker fler återfall har han betalat av pengarna om ett år drygt. Han säger att utan hjälp från sin sambo och mamma hade det aldrig gått. Mamman som tog över hans lån för att han skulle slippa räntekostnaderna, och sambon som står för de största utgifterna i deras gemensamma liv. Mattias har ungefär 150 000 kvar på lånet idag.
Förhoppningsvis så blir jag klar i början av nästa år. Om det går, planen går som det ska. Så början av 2026 där.
Och vad händer då?
Buffert. Bygga upp buffert fort som fan så att vi kan skaffa barn. Det är väl målet.
Lån och skulder är idag en mycket mer självklar del av de ungas vardag än vad det varit för tidigare generationer. Förutom lättheten att köpa på avbetalning och ta snabblån utan säkerhet är många unga också tvungna att låna flera miljoner för att skaffa egen bostad. I kommande avsnitt berättar vi hur det riskerar att bli en långt sämre affär för dem än för deras föräldrar. När det gäller problemen med överskuldsättning har de diskuterats under många år och det har gjorts vissa saker för att åtgärda dem. I år sänktes till exempel den ränta snabblånebolagen får ta ut från 40% till 20%.
Det är ett steg i rätt riktning, men 20% är fortfarande alldeles för högt. Jag kan inte se några skäl till att det ska vara så högt som 20%. Men om man bara ska betrakta det som en ren ändring från vad var det innan till vad är det nu, så är det naturligtvis positivt. Och jag tror kanske att det kan få bort vissa av de mest, låt säga, oseriösa aktörerna från marknaden.
Forskaren Tobias Davidsson anser att ett steg på vägen är att inrätta ett skuldregister så att långivare kan se om någon som ansöker om snabblån har många tidigare lån, även om de inte hamnat hos kronofogden.
Det tror vi ändå hade varit positivt, även för att det absolut inte hade varit tillräckligt.
Men han tror att det krävs mer grundläggande förändringar. Dels att få bort snabbheten och enkelheten kring blankolån och konsumtionslån. Han anser också att det behöver bli mer riskfyllt för bolagen att bevilja dåliga lån. Han pekar på att det idag finns många snabblånebolag som aktivt letar efter kunder som har ekonomiska problem. Om man till exempel googlar låna pengar med betalningsanmärkning kommer upp flera sponsrade länkar från snabblånebolag.
Utifrån ett kreditgivarperspektiv så är det inte särskilt riskfyllt i Sverige att ge ut dåliga lån så att säga, eftersom vi har en kronofogdemyndighet som driver in dem. Och det här tänker jag är kontraintuitivt för alla människor, att det kan vara på det här sättet att kreditgivare till och med söker upp människor som man vet har svårt att betala tillbaka och tänker att det är de mest lämpliga att låna ut pengar till. Det är någonting som är perverst i ett sådant system. Och det här tror jag kan påverka liksom tilliten i samhället.
Vi har frågat Swedbank och Nordea om blankolånen de beviljade Mattias. Swedbank svarar att de inte kommenterar enskilda fall. Nordea säger att Mattias låneansökan handlades av två rådgivare och som en del av detta inhämtades en kreditupplysning från UC för att bland annat kontrollera inkomster och eventuella skulder.
I nästa avsnitt.
Dante skildrar ju helvetet som bestående av 9 cirklar där den nedersta cirkeln är den värsta, där de värsta förbrytarna befinner sig. Och strax ovanför i den 8:e cirkeln så finner man ockrarna.
Om hur man sett på lån och skulder historiskt och vad som drog igång den svenska lånekarusellen på 80-talet.
Vi som har gjort den här serien heter Anna Berg och Erik Jarén. Producent Anna Iversen. Tekniker Daniel Högberg. Skuldsamhället görs av SMT.
Nu i P1 får vi nyheter. Klockan är 2. Först ekot om läget i Mellanöstern, för idag var det meningen att samtalen mellan Iran och USA skulle ha fortsatt om att nå en förhandlingslösning på Irans atomenergiprogram. Men istället har människor i Israel och Iran upplevt ytterligare en skräckfylld och våldsam natt. Så här berättar vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén.
Ja, tanken på förhandlingar har ju drunknat i ljudet av explosioner, flyglarm, eldklokt, bombade bostadshus i både Israel och Iran. Minst 10 människor har dödats i Israel under natten och 60 uppges ha dödats i Iran under natten, där oljedepåer, gasfält, försvarsministeriet har attackerats. Israel har också utfärdat evakueringsorder till människor i Iran som bor nära atomenergianläggningar. Och vissa bedömare menar att Irans ledning känner sig existentiellt hotad. Den är ju kraftigt försvagad efter att man gått miste bland annat om Hezbollah, den viktigaste proxyarmén.
Men när det gäller de här förhandlingarna då mellan USA och Iran, kan de återupptas?
Ja, sannolikt inte med USA. Den iranska regimen känner sig lurad och utgår ifrån att USA hade givit klartecken till Israel att överraska den iranska regimen, som inte trodde att Israel skulle gå till attack före de här samtalen som skulle ha ägt rum idag. Så att Irans ledare togs bokstavligen på sängen. De sov hemma och inte i någon säkrad bunker.
Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén i samtal med Carina Galanou-Ipsonius. Och Tyskland, Frankrike och Storbritannien har erbjudit sig att återuppta förhandlingar med Iran om landets atomenergiprogram för att lugna ner konflikten mellan Israel och Iran. Det här sa Tysklands utrikesminister Johan Wadepol i ett uttalande i samband med ett besök i Oman idag, det här rapporterar Reuters. I Turkiet har en person dött och 19 indonesiska turister skadats i en luftballongskrasch i Aksaray-provinsen, rapporterar AP med hänvisning till lokala medier. Enligt uppgift så ska kraschen ha inträffat när vinden ändrades och föraren av luftballongen försökte göra en hård landning men ramlade ur och dog. De skadade passagerarna fördes till sjukhus. Även en annan luftballong som lyfte från samma plats tidigt i morse kraschade i samband med en hård landning och de 12 indiska turisterna ombord skadades lindrigt. Sverige nu en person i anhållen misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott efter en skottlossning i stadsdelen Marielund i Norrköping igår kväll. Polisen vill inte ge någon närmare information om den anhållne än att polisen grep den här personen igår kväll. Det här rapporterar P4 Östergötland och ingen person skadades i samband med skottlossningen i Norrköping. Det avslutar Ekot med Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
Söndag eftermiddagen fortsätter närmast med stil. Vad passar väl bättre så här år sedan ett blommigt tema när det handlar om ett av Londons äldsta varuhus? Programledare Susanne Ljung.
Part of our capital city stands one of Britain's best-known department stores. Welcome to Liberty of London.
Tell me what store you can go to.
Typiskt är brittiskt, ett uttryck som ofta förknippas med varuhuset Liberty och dess många små blommiga textil- och tapetmönster. Det har idag ett arkiv på runt 60 000 olika mönster som förvaras i en bombsäker bunker på en övergiven militärbas i Oxfordshire. Men så är det mönster som inspirerat artister, modeskapare och musiker från 1875 ända in i vår tid. För i år firar Liberty 150-årsjubileum.
Men att det inte är så perfekt, jag tror det är väldigt mycket det som gör det. Det är inte så utstuderat trendigt, utan det är liksom, det är deras varumärke, deras stil.
Välkomna till Stil, jag heter Susanne Ljung och idag ska vi titta närmare på ett av Londons äldsta varuhus och varumärken, Liberty. Och kanske ett av de ovanligaste, inte minst i fråga om arkitektur. Många som varit i London har säkert sett den långa svartvita byggnaden på Great Marlborough Street i West End som bryter av från allting annat runt omkring. Det är ett Tudor-inspirerat hus vars korsvirkesliknande träfasad är plockad från två gamla brittiska slagskepp faktiskt. Det huset byggdes 1924, men själva varuhuset Liberty kan i år fira hela 150 år. För det var 1875 som Arthur Lazenby Liberty bad sin blivande svärfar om ett ganska saftigt lån för att öppna eget, för han hade en vision. Han ville skapa en butik som inte skulle följa modet utan som skulle sätta nya trender inom både kläder och kultur. Han hade tidigare jobbat som chef för ett framgångsrikt företag som sålde varor från Orienten, som han då sa. The Oriental Warehouse of Farmer Rogers Great Shawl and Cloak Emporium hette det. Han insåg att de handgjorda importerade produkterna, inte minst fint mönstrade tyger från Indien, Kina, Nordafrika och Mellanöstern och Japan, låg helt i linje med det vurmande för det anti-industriella som då tagit fart i Storbritannien. Här fanns affärsmöjligheter, tänkte han, och öppnade eget. För de fingertoppskänsliga ville då inte ha fabriksgjorda varor som såg likadana ut. De ville ha vackrare vardagsvaror, gärna gjorda för hand. Det blev en konstriktning som fick namnet Arts and Crafts. Och Liberty blev en av deras favoritbutiker. Författaren Oscar Wilde blev en stammis och sa att det var den självklara destinationen för den konstnärliga shopparen. Men Oscar Wilde var långt ifrån den enda som fattade tycke för varuhusets små mönstrade tyger. Det gjorde även poeter, skådisar och konstnärer som Rossetti och Whistler som gillade butikens sidentygers mjuka och dova färgskala och det små blommiga och pisliga mönstrade. Och en av Arts and Crafts-rörelsens förgrundsfigurer, konstnären och formgivaren i egen rätt, William Morris, gjorde faktiskt även han mönster till just Liberty. Under de 150 år som gått har förstås varumärkets trendfaktor gått upp och ner. Men under senare år har modevärlden börjat få upp ögonen för Libertys många mönstrade tyger. Allt från Gucci till Acne Studios har gjort samarbeten och i slutet av maj släpptes ännu ett samarbete med Adidas som erbjuder småblommigt mönstrade skor i rosa, rött och vitt. Och det är just det mönstrade och färgglada som både modebranschen och kunder vill ha. Märket säger att de har försökt att skapa mer avskalade mönster i neutral färgskala. Men det säljer inte som de säger. Folk kommer till oss för färg. I Göteborg ligger ett över 100 år gammalt familjeföretag som sedan förra sekelskiftet varit återförsäljare av Libertys tyger och tapeter. Idag leds företaget av Karin Lindberg som var 12 år när hennes föräldrar köpte av en annan familj som drivit det sedan 1899. Karin Lindberg fick redan som barn följa med på resor till London för att besöka varuhuset.
Jag har ju sen jag var liten varit väldigt fascinerad av Liberty. Jag minns när man var liten och besökte varuhuset då i London med mina föräldrar och alltid varit fascinerad av historien och känslan.
Ungefär 2 gånger om året fick Karin Lindberg, när hon var liten, följa med sina föräldrar på affärsresa till London. De besökte Liberty. Karins föräldrar var nämligen återförsäljare av varuhusets tyger och tapeter hemma i Sverige. De var på den här tiden nyblivna ägare till ett familjeföretag som börjat importera Liberty-tapeter redan 1899.
Och det fanns ju en anledning till att man började importera tapeter från England, och det var ju den här farliga arseniken som användes i Sverige bland annat. Och då fick man då arsenikfria tapeter ifrån England, och det blev väldigt stort.
Men så du har växt upp med de här mönstren? Det är liksom det som har varit, ja, på din näthinna sedan du var barn?
Ja, det kan man säga. Det har det verkligen varit. Så för mig är det så självklart med Liberty, men det är inte alla som är det utanför den här lilla bubblan av inredningsdesignnörderi.
Idag har Karin Lindberg tagit över verksamheten efter sina föräldrar. Och Karin har koll på försäljningen av Liberty-mönster idag. Vem är en typisk kund som köper den här typen av tyger, skulle du säga, eller mönster?
Ja, men givetvis är det någon som är intresserad av att inreda sitt hem, där inredningsintresset är starkt, men också kanske